Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Du ska ligga så där du.
Ja, om jag hade fått välja då skulle jag vilja ha en sån här dagbädd som man halvligger.
Mm. Rösten blir ju lite konstig när man ligger så där.
Tycker du?
Nej, jag har inget. Jag brukar tycka att min egen låter lite så här.
Aha.
Skulle du vara min vän ifall jag alltid hade? Undrar hur liksom mitt liv hade sett ut ifall jag föddes med en sån här röst.
Då hade ju blivit någon som folk härmade.
Ja, det hade jag ju. Vad tråkigt.
Jättetråkigt.
Alla sådana lekar man kör. Skulle du fortfarande älska mig ifall jag såg ut så här? Och så gör
det
man
är ju du och göra sådana lekar. Det är inte riktigt min kopp te på morgonkommis.
Det är verkligen inte din humor. Tänk dig. Alltså jag tar tanken på att du hemma med Johan skulle hålla på så. Alltså det är så en sjuk tanke. Men tanken att jag håller på så med Anton. Alltså jag kan ju vara så här. Kolla på mig nu. Skulle du älska mig?
Men fast... Anton det är kul. Det ser inte jag att han.
Nej men Anton säger så här. Ja det skulle jag.
Ja, alltså han tittar inte ens antagligen.
Men jag menar alltså, jag håller ju på att skratta ihjäl mig själv. Det värsta han vet är ju när jag som gör till rösten. Alltså ifall jag... Han tycker inte att det är kul. Men alltså ibland kanske. Jag har någon grimas som jag vet att han alltid skrattar åt. För där blir jag så jävla ful. När
jag har någon grimas som jag vet att han skrattar. Okej.
Okay. Ja. Så är jag.
Mm.
En narr.
En narr.
Som, halvkul skulle jag kalla mig själv.
Vi har problem. Jag har haft ett bråk.
Oh, nej.
Ett bråk som har byggts upp under en väldigt lång tid. Du vet, jag är ändå ganska tolerant, skulle jag säga.
Du är jättetolerant på vissa saker, minitolerant på andra.
Men det är väl det som sker om man är jättetolerant, att man blir minitolerant på vissa grejer. Så här är det, vi har ju såna fina IKEA-garderober nya.
Mm. Alltså Pax.
Ja, men de som man kan, man skapar dem själv, ja, liksom. Ja. Och så... Ja, vi köpte väl vita, fina galgar till de här garderoberna som skulle passa då, för de är vita.
Mm.
Och jag vet att jag är familjens usling på många sätt. Vi vet ju vad som har gömt sig i min garderob. Mm. Alltså det vet vi sen podden.
Gamla mjölkpaket.
Sofärven. Men bara för man är familjens usling, förtjänar man inte att ha fina galgar då?
Mm. Jo.
Jo. Alltså bara för att jag förtjänar väl också matchande galgar. Ja. Ah, och Johan, alltså garderob, alltså då har det här pågått då under en väldigt lång tid att när det tar slut på galgar, då tar han mina galgar och byter ut det mot, alltså då kan det vara liksom såhär, Guns kemtvätt från 1945. Alltså en helt sjuk galge som sluttar.
Typ en plastgalge.
En plastgalge. Det är också sådana alltså riktiga kemtvättsgalgar som är alltså, du vet, i sådana här
stål.
Vad heter de?
Ja, men de är ju helt värdelösa.
De borde förbjudas från... Ja. Och det, förstår du? Att i min garderob, det hänger bara så här...
En arm på klänningen liksom snett bakåt.
Jag förstår inte heller på riktigt. Det finns typ så en som är typ Guns damskrädderi från 1900. Vart har han hittat dem? Och varför måste han...
Är det inte han, det är hans farmors gamla lägenhet? Jo. Är det inte att det är...
Jo, men det är ju så sjukt. Sluta byta ut. Och nu nådde det min gräns. När jag var hemma och öppnade garderoben. Och skulle göra fint. Och så bara, vad är det som pågår här? Och så tittar jag han så är det bara...
Ja, helt fint.
Och min är bara... Och så då byter jag ut varenda galge i Johans garderob och hänger på järngalgar, Guns damskrädderi, plast. Och så vet du vad han säger till mig då? Tog det så här lång tid för dig att fatta att jag gått och bytt? Jag har väl för fan märkt det sen dagen. Jag har bara inte sagt något för att jag är liksom...
Du är tolerant.
Jag är tolerant.
Ja. Du accepterar att han byter.
Och så jag sa att min, vad heter det, garderob ser ut som en kläspya.
Ja.
Jag är så irriterad.
Varför jag sitter här och skäms, för jag är ju Johan i min relation. Jag tar ju alltid Antons galgar.
Har ni samma problem?
Mm. Vi håller på med exakt samma sak. Ja, i alla fall när vi bodde i lägenhet, för då hade vi garderoberna bredvid varandra. Nu har vi ju lite längre ifrån, så det kan inte sno lika lätt.
Nej.
Men det är sno ibland också. Nu.
Ja.
Men ja, jag vet inte. Han har ju sagt till mig då flera gånger, men det där. Alltså Anton säger till mig om mycket. Nu kommer jag försöka, alltså, nu låter det som att jag försöker vara liksom cool tjej. Som så här. Han säger, men jag respekterar verkligen inte vissa saker han säger till mig.
Som det där. Och Johan kommer inte respektera det här heller.
Nej.
För att jag tror att han anser sig faktiskt ha rätten. Jag sa det. Förtjänar jag fina gallrar mindre alltså, än dig? Då sa han ja.
Och jag tycker ju att jag förtjänar finare galgar än Anton. För att jag bryr mig mer om kläder.
Men gör du verkligen det, Hanna? Du är ju slit och släng. Anton är ju liksom... Ja,
han har ju sina dyr...
Ja, det där stämmer ju
en Sara-klänning som ska hänga fint. Ja, det är sant. Jag är lite mer fast fashion. Ja. Men inte i år.
Inte den här månaden.
Nej, men vet du, jag har ju dragit ner på
ja,
det.
Men ja, det vet alltså, jag. Sen vi började bli kompisar. Ja. Mm. Har du?
Ja.
Jag har gott inflytande på dig.
Och välkomna till Surret, avsnitt 48.
Du är verkligen besatt av vilket nummer det är.
Mm. 48, två fina siffror.
Det är faktiskt.
Mjukt och härligt, runt och... Jag skäms så mycket.
Är det det som hände igår?
Det som hände igår. Jag är traumatiserad och skärrad över det som hände mig igår. Jag hade varit... Och ätit middag med min familj, Anton och Nisse, på Södermalm. Vi skulle skynda oss till bussen. Jag hade druckit ett glas vin. Men det är ändå viktigt för historien att jag druckit ett glas vin.
Mm.
Jag går som en helt normal person.
Vad hade du för skor?
Converse! Gick snabbt som fan. Anton före med vagnen, jag efter. Och så på typ Erstagatan, alltså där är ändå ganska... trafik, liksom folk och sådär. Det är ju uteserveringar och så vidare. Så snubblar jag på ett sätt som är... Det sker väldigt sällan när man är vuxen. Det är sällan man ramlar som vuxen.
Ja, alltså jag kan inte... Jag kommer ihåg en vurpa som jag drog för typ 5 år sedan vid ett övergångsställe där det var vinter och så var det så här snö.
Ja.
Tänker fortfarande på den.
Ja, med skam.
Ja!
Vinter och is är ju mer okej. Okay, för det är liksom... Alla förstår det.
Ja.
Här är det en vuxen lång kvinna i rock och öppen väska också som ramlar dung, 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 dung. Alltså det lät typ så när jag ramlar och man hinner ju tänka så mycket när man ramlar också. Ja, det är som nu händer det, på en sekund händer det, men jag hinner tänka 1000 tankar. Hur ska jag ta emot mig, vilka är här, vilka ser mig? I samma veva möter vi 2 40-åriga män, också den värsta typen att möta. Som bara också har ju så stora reaktioner. För de ser ju att det här är som en flaggstång som faller.
Det hade kunnat vara deras fru. Ja. Mor till mina barn hade det kunnat vara.
Och jag ramlade som dudung och långhåre liksom. Dudung. Ja. Och de skriker ju då. Eller skriker. Men de är typ så här. Oj! Alltså de blir chockade. För jag ramlade ju typ framför deras fötter i princip. Ja, och då är min första reaktion att säga. Sorry. Vadå sorry? Varför ska jag be om ursäkt för att jag, alltså är det för att jag håller på att ramla på dem? För de är så här, gick det bra? Frågar de. Och Anton går lite längre fram. Han vänder sig om. Han bara, oj gud, så här, hur gick det typ? Och jag känner ju att nu är inte tiden för mig att börja grina som jag väldigt gärna vill göra. Men du vet, väskan åker också fram och saker åker ur och liksom.
Det är inte heller kul.
Och så hade jag ju ett par byxor från Hope. Mina favvobyxor som jag haft sedan 2015.
Jag vet vilka det är, de som är liksom split, perfekta.
Ja, de gick sönder. Båda knäna.
Nej.
Så det var också så, jag såg ju det direkt. Och så vart jag så här. Och så fick jag grus i hand, du ser. Alltså, Vad heter det? Ja. Handflatan.
Classic.
Ja, riktigt sån där ramla på asfaltgrej. Ah, ja, jag ville bara liksom lufta att det.
Men jag vet vad jag är orolig. Mm. Såg Nisse?
Nej, han, oh, tack fan. Gode gud för att han inte såg.
För att det där kan nog vara någonting till första ja, minnet.
Det där är traumatiskt. Se den här ordnade kvinnan som jag kallar mamma falla framåt.
Men det där kan ju bli ändra en hel världsbild.
Jag kommer ihåg när mamma ramlade. När jag var typ 15 och vi gick på julklappshandling och hon ramlade så påsarna upp i vädret. Alltså du vet, och hon lät ju så högt. Min mamma har ju stora reaktioner. Alltså du vet. Det minns jag exakt hur det såg ut.
Jag har ju ett ägg. Eller han var ju min kille då som la av en vurpa. Det var ju början på slutet. Jag skojar inte.
Det var då jag... ick.
Vad sa du?
En så kallad ick.
Det var ju det. En ick. Alltså det var en dealbreaker. Mm. Det här alltså, och så var att han blev arg, du vet. Lite förbannad.
Det är stolthet. Sparkar på liksom asfalten.
Liksom sparkar på någon isfläck. Och jag bara så här, du vet, och jag fnissar ju. Jag kunde inte sluta fnissa. Vi skulle iväg på en lunch, kom jag ihåg. Och det var verkligen början på slutet. Det var där första steget mot att jag var tvungen att lämna den här mannen som bara ligger helt jävla hjälplös på asfalten. So long. Vilken fin person man är.
Jag har berättat i podden när jag ramlade utanför Coop för några år sedan. Då en jämnårig kille kom fram. Jag har inte berättat om det här när jag började tokgrina.
Nej men sluta Hanna.
Jag hade fladdriga byxor.
Fladdriga. Du verkar inte ramla en del.
Ja men alltså. Mina lemmar är inte med. Och så fastnade jag i mina fladdriga byxor. Jag sprang till tunnelbanan utanför Coop på Gotlandsgatan. Helt ensam var jag. Höll i min laptop utan fodral. Den flyger ju åt helvete. Och jag liksom ramlade på ett sätt. Det var ingen is. Jag fastnade i byxorna. På någon jävla vänster. Så jag ramlade. Och så vet du när jag ramlat?
Du gav upp.
Jag gav upp. Jag tänkte, nu får jag ligga här. Alltså jag skiter i vem som ser mig.
Var du stressad?
Ja, jag var så stressad. Ja, men det var, allting var. Det var liksom, jag var värdelös människa kände jag. Jag hade väl PMS säkert. Och så grinade jag. Jag började grina som ett barn. Han bara låg kvar där. Då kommer en man springa över gatan. Typ, ja, men kanske något år äldre. Men en trevlig kille verkligen. Och han har ju sett det. Han bara, gud hur gick det? Han har plockat upp min dator och gav den till mig. Och jag grinar. Och jag grinar. Och han bara, har du gjort illa det? Jag bara, nej jag har nog inte gjort illa mig. Datorn klarar den. Och då handlar han mig precis som mamma och pappa skulle gjort. För då kollar han på mig och säger, men upp och stå. Upp och stå.
Du skojar. Upp. Det gick bra. Upp och hoppa.
Det gick bra. Upp. Han måste ha barn. Han måste ha.
Det gick bra. Faders.
Ja. Nej men jag var ju kär. Nej men jag var ju.
Vart är han? Du skrev in en insändare sen vi på Södermalm. Du som sa till mig upp och stå. Vart finns du?
Nej, men jag satt han sa så upp. För han hade också då en liten så auktoritär röst. Alltså att han var så här, men du. Upp och stå. Han ville väl se så jag var okej. Okay och menade så här. Du.
Det där gick då bra. Ja.
Så underbar person. Alltså han, vart är han? Det är en efterlysningspodden. Har någon en pojkvän som det här skulle kunna vara? Som bodde på Gotlandsgatan runt 2015 då kanske.
Du Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera.
Mm.
Är ju sponsor även denna vecka. Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig eller?
Efter dig, jag gör aldrig felköp. Nej men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen. Och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss i slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar, vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras, nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne. Det är
estetiken, så... allting. Ja. Alltså...
Och vår sponsor, Maria Nila. De har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Apropå liksom vurpa, ska jag säga någonting däremot som hände mig titt som tätt.
Nej.
Det är nästan som att det är, om jag har klätt upp mig, känner mig lite snygg, kanske har en liten klack. Och tanken när jag tänker, jag är lite läcker ändå. Då kliver jag alltid lite snett. Har du varit med om det också?
Nej, jag känner igen det. Att man får, tänka,
man får liksom, det är som att det blir som en så här, det är som att man får ett slag bak i huvudet. Så här, du ska inte tro att det är någonting. Jag tycker det är en härlig, universum fungerar härligt.
När de gör en liksom, de humble.
Det är lite som den där grisen som följer efter en.
Mm. Ja. Tror inte att vi kollar på dig, vi kollar på din gris.
Ja, precis.
Tror inte att du läcker, för du kan ju knappt gå.
Exakt som en människa.
Ja, men hur tror du det gick för mig på natten i lördags när jag hade vita stövlarna? Jag älgar ju bara. Efter på villan också, du vet. Efter, det är som benen bara i hållningen.
Det är liksom stövlarna som är ute. Och så är det så, vet du vad det ser ut som? Du vet sådana här dockor som är, vad heter det, i USA som de har i luften som för reklam. Ja. Du vet sådana som går sådana här.
Stövlarna står där de står, kroppen är inte med.
Ja, exakt. Viker sig fram och tillbaka.
Ja, det var kul på natten.
För vissa kanske. Det var trevligt. Det började redan på förfesten, kom jag på. Du var på ett humör.
Förstörde jag för dig då?
Nej, du kan inte förstöra för mig.
Jag trodde att jag var på ett kul humör. Men var snackig.
Snackig, men sen var det också jättekul för att då tog du min läpppenna, va?
Ja. Är den jag har?
Nej, du körde runt munnen och tryckte det som det var nyväst. Du tryck och du körde utanför. Och det såg för jävligt ut. Och jag sa till dig så här, nej men Hanna, jag bara, nu räcker det. Och då, du bara, du låter inte mig låna lätt. Jag bara, Men det ser inte bra. Sen så tittade du själv i spegeln och skrek, för det var ju fel färg. Du hade ju inte, det var ju första inte färgen som du brukar ha.
Nej.
En mycket mörkare. Ja, ja, ja. Och du hade också målat liksom ena läppen jättehögt och den andra var liksom, alltså det var så overlining bara på
ena. Jag var så övertaggad på allt. Ja. Alltså jag tror att det var liksom,
men det var också så här,
jag fick, vill ha mycket av allt.
Ja, och så jag fick en sån utskällning. Alltså efter att jag, alltså du vet, du vill inte mig något gott, så var det. Och sen så råkade du
jag kände att du var efter mig.
Ja, ja gud, det var ju så det var hela kvällen.
Ja.
Mm. Alla var efter dig och ville inte dig väl.
Nej, utsatt, attackerad, exposed.
Ja.
Nej, det var faktiskt en genomgående känsla.
Ja.
Ja, men ja, den fortsatte ju.
Ja, den fortsatte. För sen var jag med honom något väldigt obehagligt. När vi var på natten så stod vi i en toalettkö. Och så var det var någon typ av konflikt som jag egentligen inte förstod.
Ja, jag har väldigt vaga minnen.
Ja.
Men jag minns att våran kompis Kristin.
Ja.
Jag vet inte, men någonting sa mig att jag måste skydda henne.
Ja.
Är det för att hon är liksom en mycket vänare människa än
mig? Ja, det var ju det. Du liksom skulle berätta. Alltså, det var ju så du kom och förklarade för mig sen att någon är ju tvungen och liksom säga ifrån, för så här kan man inte tillåta sig själv att bli behandlad. Och då var det så att det var väldigt otydligt om ni stod i en toalettkö.
Ja.
Men ni gjorde ju tydligen
jag, det. Ja, Kristin och din syrra.
Ja, men det syntes verkligen inte. Du stod inte ens i toalettkön.
Nej, för jag skulle ju inte gå på toa.
Det var ju därför. Så att det var ju ganska svårt att förstå att Kristin stod i kön. Och så då var det några tjejer som gick in före då.
Mm.
Och då var Kristin så här, nej men gå ni. Och då var du så här, nej du! Hon har stått här så länge! Och då var den andra tjejen så här,
oj, idiot.
Ja, och då var det så här, oj då, sa hon då. Så sa den andra kompisen, men oj, men gud, jag tror jag känner igen dig. Då sa du, gör helst inte det.
Och sen tittade, lyssnarna ska förstå och sen tittade, att det här är kryddat.
Nej, det är inte. För du tittade också på mig som att du vill ju ha då, titta på mig ungefär som att det är helt sjukt hur folk håller på. Och jag kände bara, sådär säger man kanske inte.
Så här var det.
Hon var ute efter dig också.
Hon var ute efter mig. Så jag vill ju att lyssnarna ska förstå att, för det första, jag älskar, alltså att ens någon kommer fram och säger att liksom lyssna på podden. Eller så här, det är, alltså det ska man ha otrolig respekt för, och det att jag ens får göra saker är ju på grund av någon annan. Bla bla bla, ni fattar ju. Det blir jag genuint glad av, alltså på riktigt. Och det är aldrig ett problem. Men, sen finns det en viss typ som ibland kommer fram till mig. Som inte vill mig väl. Och det här vet jag, Nia. Att de kanske inte vill mig, men de alltså det är väldigt svårt så här, i en nykter situation och fan också så här, gud, jag tycker jag känner igen dig på ett jobbmöte till exempel, ifall någon säger så, det är ju helt normalt. Då kan man vara så här, jag menar så här, vi kanske jobbar ihop innan eller så här, jag gjorde den där TV-grejen, det kanske det eller så här, du kanske har sett mig på något eller så här, vi kanske har en gemensam kompis, vad vet jag. Men här på krogen, då är det som att jag såg ju också att det här var ju en typ av tjej, alltså hon så jag tycker jag känner igen dig. Alltså det är som ett sätt, i min värld är det som ett sätt så här, vad ska jag svara på det? Ja, jag vet inte. Gör du det? Alltså jag vet inte vad jag ska svara på det då. För att det känns bara som att hon säger det för att hon har bara sett mig någonstans och tycker inte om mig. Alltså det är så jag tar det. Det behöver inte betyda så. Men det är liksom, det är inte trevligt. Det var inte en trevlig ton hon sa det.
Och där, då bemöter man det. Och uppfyller då alla hennes fajetter.
Ja. Det gjorde jag. Och jag är inte stolt över det.
Nej.
Jag skäms och jag ber om ursäkt. Men min känsla var ju så här att underbara, fina Kristin stod och väntade på att gå på toaletten och gjort det länge. Två tjejer bara springer förbi och går in. Och jag säger så här, ursäkta. Så här,
underbara vänner.
Ja, så bara, vän. Jag tycker jag känner igen dig. Och så, men liksom, då sa jag väl så här, du, jag helst inte det. Och det är också ett väldigt konstigt svar av
mig. Det är jättekonstigt. Alltså, vad betyder det ens?
Nej, jag vet inte.
Och så,
ja, förlåt kan jag säga. Så här, för förmodligen, det är bara mitt huvud folk vill attackera mig för att jag då har dålig självkänsla, gissar jag.
Mm.
För jag kände ju att du även attackerade mig med din läpppenna.
Ja, exakt. Mm. Självkänslan var inte så bra i lördags.
Dålig självkänsla nu.
Ja.
Men den var bra på andra sätt, tyvärr kan jag säga. Vissa
nej,
saker man...
självförtroendet var bra kanske.
Gick fram liksom. Vill tacka dock poddlyssnarna som bjöd oss på shots. Lyssnarna som kom fram. Det var så jävla kul. Ni är så roliga att vara med. Tack för betongkepan ni hade dagen efter.
Jag har ju motsatsproblem, insåg jag ju. Om någon kommer fram och så ska de liksom ge en kram typ, då släpper inte jag, för jag har ju inte så mycket att säga, så jag kompenserar med en kram. Så det blir så, alltså det blir så här, de, jag märker typ att de vill gå, så släpper inte jag dem. Så här, motsatsproblem.
Men jag känner igen mig det jag med.
Alltså, som en apa, alltså,
jag kan vara lite väl touchy. Jag så att de blir så här, oj, bara ja, för att precis, jag sa att jag lyssnar på podden behöver du inte tungkyssa.
Nej, vet du hur det kan vara? De kommer fram. Ja. Jag lyssnar på podden, den är bra. Då slänger jag mig runt deras hals. Och hånglar upp dem.
Åh, gud. Åh, gud. Vi var ju två älgar.
Vi var så långa.
Ja, det var ju folk som sa att vi var det också.
Ja, men vi var jättelånga. Jag har aldrig varit så lång. Jag förstår inte hur det kan bli. För att...
det var väldigt kul. Och jag, nu fick jag lite dåligt samvete där med toalettkan. Jag missuppfattade situationen.
Kanske.
Men hon lyssnade inte på podden. För hon kände ju inte igen mig. Alltså, jag menar, hon kände ju. Ja. Alltså, jag menar, så hon kom inte nås av det.
Vet du?
Och nej, jag
det gör ingenting.
Jag vill inte, vet du, det är min värsta känsla ifall jag skulle göra någon ledsen. Men i min värld var det som att vi hade liksom en liten ni.
Det var en vass ton.
Mm. Och att hon absolut inte hade någon förväntning om vem jag var. Typ.
Mm. Och jag var bara publik.
Ja, men usch, jag hatar den känslan av att man är kaxig. Jag är så okaxig som person ändå. Nu gör ni en min mot mig.
Är det inte lillkaxar som ofta är ute? Finns det ingen som är så kaxig som när du är ute på?
Men mot tjejer? Mot killar
du,
är det ofta.
Du skulle kunna vara kaxig mot tjejer.
Aldrig mot tjejer. I min historia, jag skulle kunna bjuda in varenda bästa kompis jag har här. Varenda, jag har inte så många. Men, eller du vet, mitt Sundsvalls gäng också. De skulle säga att jag bråkar med killar i mängder. Men nästan aldrig tjejer.
Nej. Okej.
Det tycker jag är ändå en viktig hållpunkt att ha.
Så kommer det bara strömma in. Jag minns när Hanna var kaxig mot mig i en toalettköp.
Jag kan inte någon skriva som att jag...
Jo, men de är ändå...
Någon jag har varit gullig mot. Jag vill skriva och försvara mig. Jag går runt och är kaxig. Usch, det är så osympatiskt.
Vad var det där?
Sket du?
Nej. Vad var det där? Jag
har aldrig hört det förut. Det var något som lämnade min kropp.
Ja, vad ska vi köra nu då?
Barn.
Hanna?
Mm.
Jag har kollat på en grej.
Har du kollat på en dokumentär nu igen?
Jag kollar på en dokumentär. Det är väl det enda jag gör nu för tiden. Jag får ingen inspiration från
Handlar det om en kvinna?
Det handlar om en kvinna.
Vem är det?
Det är Therese Lindgren som jag har sett. Slippa bli mamma.
Jag har också sett den.
På SVT har jag tittat på.
Mm.
Och,
får vi bara säga lite ord om Therese Lindgren innan?
Får jag säga en sak om henne? Ja. Hon, världens underbaraste röst.
Alltså folk blir arga på mig för att de säger att jag berövar Anders, min fästman, på barn. Och jag kommer ångra mig och också har läst många gånger att det är egoistiskt av mig att inte skaffa barn. Som om jag är liksom här på den här jorden för att det ska bli fler barn.
Jag tycker, nu är hon liksom lider av social fobi och sånt där vet jag. Men jag tycker att hon borde bli en programledarprofil på SVT Play.
På eller riktigt? På SVT. Jag håller med. Vilken varm person.
Jättevarm i möten. Alltså naturlig, inkännande, underbar röst och okonstlad.
Mm.
SVT... Hör ni det? Satsa på Therese Lindgren.
Ja. Nej, men jag kände samma sak. Jag tyckte jag fick en så bra känsla när jag såg på henne. Och alla mötena blev jättefina.
Ja.
För att, och det var ju fina personer hon träffade också.
Mm.
Och ja, men jag tycker det, alla borde se den där, tycker jag faktiskt.
Ja, för vad handlar den om då?
Det handlar ju om att Therese Lindgren, hon är ganska säker på att hon inte vill ha barn.
Mm.
Och har aldrig riktigt känt någon barnlängtan.
Mm.
Men det saknas ju förebilder. Det här har ju många av mina kompisar sagt som har varit osäkra. Att det finns ju inte så många så här, att se upp till.
Nej.
Samtalet finns inte riktigt. Mm. Så då får ju hon träffa lite så här äldre kvinnor som ändå har gått över den åldern att nu, de kan ju inte skaffa barn längre. Mm. Det är ju bland annat hon, kartläsaren Tina Turner, det är Kayo,
Lili
från Lili och Sussi, och hon galleristen
från Body Without Organs.
Precis, Marina, ja, jag kommer inte heller ihåg vad hon heter, tyvärr. Nu. Jättefin liten dokumentär, eller vad man ska säga. Och nu ska jag säga en sak som jag har kommit till insikt med, som jag inte riktigt har förstått, men som jag tror jag förstår lite mer efter jag har sett den här dokumentären. Och det här handlar bara, alltså det här handlar om mig. Det här är ingen sanning på något sätt, utan det här handlar om mig. Men jag är en person som kan tycka det är så jävla skämmigt att vara mamma. Alltså att jag tycker att det är pinsamt. Och jag har inte riktigt förstått varför.
Mm.
Och det handlar inte om att jag har något sånt behov av att visa att jag är mer än en mamma.
Mm.
Och jag tycker inte heller att och det handlar absolut inte om att jag tycker det är pinsamt att gå upp 100% i sitt moderskap heller.
Nej.
Det handlar absolut inte om det. För jag tycker verkligen att alla ska få välja och göra som man vill. Och sen när jag ser den här dokumentären och de här barnfria kvinnorna som är så otroligt ödmjuka inför sitt men även andras beslut, så får jag på en gång en känsla av skam igen som kommer. Den kommer, den här känslan som jag kan känna ibland.
Alltså inför dig själv?
Ja, men alltså inför moderskapet. Och jag inser när jag ser det att jag skäms över vad vi får andra att känna. Jag känner att moderskapet är en lobotomerad sekt. Som liksom genomsyrar en religion som får härja fritt i alla rum. En accepterad typ så här åsikt som bara är liksom, den, så är det typ. Och barnfria, de ska liksom tåla att man himlar med ögonen och säger sådana som att, saker som att det där kommer du förstå, det där förstår inte du för att du har inte barn. Och de ska också liksom förväntas ta diverse skitpass och bajsmackor på arbetsplatser för att täcka upp för de högre stående, alltså de då med barn. Och det finns också någonting med att den här, alltså, det är så vidrigt, men det är ungefär som att vi med barn vet något som barnfria inte vet. Och jag kan inte komma på någon annan erfarenhet som gör människor så självbelåtna. För jag kan utifrån mitt eget liv se att något som att vara sjuk till exempel eller flytta och bo i ett annat land har varit 1000 mer utvecklande för min person än att få ett barn. Men jag skulle aldrig använda det i varje diskussion. Alltså du vet, vänta tills du har haft cancer. Ja. Vänta tills du har bott utomlands så kanske du ska uttala dig om det där. Eller det är så här, ja, du har inte läst på universitet. Ja. Då kanske inte du har så bra koll. Att man har liksom använder en erfarenhet för att nästan tysta någon annan. Vilket jag tycker att moderskapet kan vara. Och det är ju min övertygelse att avstår man från något så lämnar man plats för någonting annat. Och det gäller också barn. Att så här, det är ingenting som bara saknas. Det kommer fyllas upp med någonting annat i ditt liv. Och det tycker jag man verkligen ser i den här serien också. Att de har ju fått andra saker.
Ja, verkligen.
Funnits för dem. Och jag är också uppvuxen i en familj. Där det liksom tron att barn är meningen med livet. Det genomsyrar liksom allting. Alltså det är så.
Samma här.
Så, ja, det är bara, det är meningen med livet. Och så finns det en sekvens i dokumentären. Jag kommer inte ihåg vad som sägs. Men Therese säger till, jag tror att det är Tina Turner, att vad jag önskar att min mamma hade sagt det där till mig. Och det, ibland är det ju det där osagda som bara är så förtryckande också. Att inte vilja skaffa barn. Jag tror att som kvinna, det finns så mycket i en. Det spelar ingen roll att man har en partner som är stöttande. Att man har föräldrar som kanske säger att det inte spelar någon roll till och med. Utan alla de där åren av osagda saker skapar ju någonting inuti. Som gör att du ska tveka nog på, även fast du känner att jag vill inte, så tvekar du på det beslutet. Det skapas en press av sånt som inte sägs. Och det är så sjukt också för att då alla de där kvinnorna berättar ju om att det finns ju ett behov att berätta vad det är som gör att kvinnor väljer att leva barnfritt. Så här, egoistiskt verkar ju vara ett väldigt vanligt liksom, som de man får höra. Och jag googlade så här, omogna är något annat och varför man inte väljer att skaffa barn. Ja, det kan också handla om att man har en traumatisk barndom. Mm. Men alla de här förklaringsmodellerna passar ju också på folk som väljer att skaffa barn. Ja, egoism, traumatisk barndom. Det finns ju liksom så här, det finns väl jättemånga goda anledningar till att inte skaffa barn, lika som det finns att skaffa. Och jag tänker också, det är så självklart att alla som skaffar barn drivs ju inte av en stark barnlängtan. Utan de, alltså, människor gör upp livsplan efter de normer som finns.
Ja, ja, ja.
Så är det.
Man finner sig i det liksom.
Ja, och jag tror på riktigt då, som sagt, när jag ser det. När jag ser det här under den här skammen som jag kan känna. För att det finns så mycket sagt om moderskapet som jag inte känner igen mig i. Mm. Alla så här människors erfarenheter av att bli mamma och så. Absolut inga sanningar för mig.
Mm.
Så att, jag vet inte, det finns en skam. Alltså jag blir ledsen när jag tänker på var det här har liksom fortfarande under liksom, vi lever liksom i 2020-talet och fortfarande hur mycket det här sårar kvinnor.
Mm.
Den här valet att vara barnfri, att det är fortfarande så sårande.
Jag funderar på, vad är det som gör att man säger saker som du kommer vilja ha barn, du kommer fatta sen, eller det kommer, ja men du missar något, nu börjar livet och så vidare. För jag får gissa, så tänker jag att det kan handla om att det är så jävla jobbigt att ha barn för många.
Mm.
Och inte bara, liksom, det är inte barnet i sig just, utan det är jobbigt att vara mamma. Det här har vi pratat om i podden tidigare. Men att det är jobbigt dels för det du pratar om, att man liksom inte kanske känner igen sig i andra saker som sägs, men också för att man hela tiden känner krav att man måste känna igen sig i saker. Mm. Man måste älska varenda del av moderskapet. Man måste, men det är en massa uppoffringar på att, liksom, i sin, att vara människa, att bli mamma. Det är massa uppoffringar hela tiden. Och då måste ju det här försvaras.
Mm.
Att jag tog det här beslutet, att jag valde att bli mamma. Och jag tycker att det är så jävla svårt att vara förälder och mamma.
Mm.
Så därför måste jag försvara det för andra hela tiden. Mm. Alltså jag måste försvara mitt beslut inför mig själv, kanske. Mm. Och det sättet jag kan göra det på, och liksom se det som att nu börjar jag ändå, det är jävligt jobbigt, men livet har ju börjat nu i alla fall. Alltså att det är någon, förstår du?
Ja.
Något tryck inifrån, att man vill så gärna att det ska vara som att livet börjar nu.
Mm.
Och det, för vissa är det väl så då, det är väl en känsla av det, men jag tror att behovet att behöva säga det är att försvara sitt eget beslut hela jävla tiden. Och det sårar ju andra, för att det är ju klart att livet inte börjar för att man får barn.
Nej.
Livet börjar väl när du föds själv.
Ja, men och att meningen med livet är väl ändå att ha lite roligt ibland.
Mm.
Och hur man har det. Det finns ganska många sätt.
Ja, det är det ju du, finner ju du och jag varann, tycker jag. Vi har ju ändå relativt lika syn på vad som är meningen med livet.
Ja.
Och det är ju att stunder. Ha det trevligt.
Ja, stunder. Att se när man har det trevligt och vara i de stunderna.
Stunder av lycka, små ögonblick av ro ibland.
Verkligen.
Att vara var tillsammans.
Mm. Nej, för att för mig, jag är så trygg i mitt moderskap att jag ändå kan säga så där att nej, men mitt liv började inte när jag fick Florens.
Nej, men samma här.
Och det gör inte att mitt moderskap är värd mindre än någon som tycker att livet började när de fick barn. För jag kan också förstå, alltså så här, det är så erfarenheter som är mer eller mindre betydelsefulla. Alltså, för mig är så här, barn snarare, jag känner att jag ibland blir korkad av barn för att det tar upp så mycket tid från saker. Alltså det är så här, och vissa säger liksom att jag började må så bra när jag fick barn. Jag tror att många kan må sämre efter de har fått barn. Alltså, det är så mycket klyschor som sägs. Och jag läste också bara för någon dag sedan om mod. Det var så här, någon som inte hade barn som så här, tyckte så här, varför låser folk bara in sig med sina barn och låter den inte få vara med liksom.
Mm.
Och så var det någon som bara, åh gud, jag hatar när folk som inte har barn ska säga saker om att ha barn.
Mm.
Jag tror inte du förstår. Det är som, ett barn är som en kroppsdel. Det är en förlängning av dig själv. Du vill inte lämna bort dem till någon annan.
Ja, för henne är det så.
Ja, för henne är det så. Jag känner inte igen mig i det. Och jag tror så här, det här är inte heller något biologiskt. För då tänker man tillbaka på typ så här bondesamhället. När alla fick vara delaktiga i ett barn.
Mm.
Jag tror inte att den bondmoran sa att jämföra med en ambition att låna, alltså det var så här, det är så vi lever. Mm. Att så det är inte någonting, jag vet inte om det är helt, alltså det är någonting som vi har skapat nu, den här, jag tror att barnreligionen är större än någonsin. Mm. Om jag ska vara ärlig. Mm. Att vara barnet och familj då, som om när man är en familj, så fort man får ett barn, man kan vara familjen då. Mm.
Men det är för att ta barn har blivit en sån kommers.
Ja.
Liksom att det är en hel livsstil du köper in dig på. Mm. Förr, kanske liksom innan det fanns preventivmedel och sådär, när barn bara det är liksom,
det blir.
Ja, men så här, du får mens, du får barn, du ligger, du får barn. Det är kanske bara, det händer. Ja. Du lämnar bort närarna. Då var det ju bara som det var. Alltså, jag vet inte. Då barnet hängde på och det var... Du kanske inte behövde ens fundera, ska jag ha barn eller inte? För det dök upp barn. Ja. Och vissa kanske var mer lämpade än andra att ha barn och så vidare. Exakt. Och vissa, och man hade barn på 100 olika sätt.
Ja.
För det, jag menar, det finns ju givetvis inte bara ett sätt att ha barn på eller att vara förälder på.
Nej.
Men att vara mamma kan ju ofta kännas som att man helt plötsligt bara får vara på ett sätt. Eller ja. Man liksom skrivs in i ett hörn. Man ska känna att det är som en kroppsdel och så vidare. Mm. Att ens barn är som en kroppsdel. Och nu är det så himla tydligt beslut. Ska jag skaffa barn eller inte? Det funderar vi på idag. Vi skaffar barn då. Mm. Vissa av oss, eller många av oss. Och då ska vi köpa hela livsstilen med barn och alla normer som kommer med det.
Mm.
Istället för bara, oj, här dök ett barn upp och jag lever mitt liv med barnet och jag känner att jag vill göra så här, jag känner att jag inte vill göra så och så, bla 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 bla.
Mm.
Jag vet inte. Det är så svårt att värja sig mot också.
Ja, men jag har en...
Alltså hela livsstilen.
Ja, ja, jag menar, alltså, man måste vara jättestark för att stå. För att det är också, att bli mamma, det är någonting som alla kvinnor måste ställa. Alltså, en fråga som vi alla måste typ ställa oss. Vare sig, alltså du vet så här, förr eller senare måste vi ta ställning till vår fertilitet, känns det som. Vi blir liksom inte fria den här, det är ingen frihet.
Nej.
För det märker man ju på Therese att, i dokumentären, att alla de här känslorna, alltså det hon känner är ju nej. Men sen så är det de här yttre rösterna som att du kommer ångra dig.
Ja, hon får ju höra, och så beskrev det som att hon får kommentarer och mejl. Ja. Nej, men du kommer ångra dig, du finner.
Ja.
Eller ursäkter till varför hon inte vill ha barn. Att det är för att dina hundar är som dina barn.
Det är så sjukt.
Kan det bara vara att man inte vill?
Ja. Alltså, det är så obehagligt. Jag tänker, vilket annat som beslut som helst att någon skulle säga, alltså ifrågasätta mitt beslut dagligen nästan.
Ja, och det är det här jag menar. Att jag tror att det här kommer från att det är så jävla jobbigt att ha barn. Att det är mammor som hela tiden måste försvara sina egna beslut. Och därför ska de lägga sig i andras beslut.
Och är det därför jag skäms så mycket?
Nej, men för du känner väl att du inte vill vara en del av det.
Jag vill ju inte vara en del av det. Jag vill ju inte vara... Och det kan ju vara så här att... Då kan man ju lätt bli en sån som försöker låta tuff, kanske. Att jag försöker snacka ner och ha... Men jag vet inte.
Ja, precis. För det är ju det också som är så jävla svårt. Ska man vara då... Låter det som att...
Nej, jag har bara mitt barn på...
Jag är fortfarande jag. Och liksom, nej, det är ju jättemycket uppoffringar. Det är jättemycket som är jättebra och underbart. Och... Liksom, om man gör saker som är en del av den här kommersen kring barn och man tycker om det.
Ja.
Alltså, jag gillar att åka på barnsemester till Spanien, all inclusive. För att det är liksom... Det är normen, men det är underbart för mig. Alltså jag tycker om det. Alltså, så att, jag vet inte, man får ju också gilla den där livet med barn.
Ja, men det är det jag menar. Det är inte. Jag tycker inte. Liksom, jag är ju uppvuxen med en mamma som var hemma. Alltså med oss jättelänge, som gjorde det valet, som valde bort någonting annat för att få vara hemma med sina barn. Och jag skulle aldrig själv göra det.
Nej.
Men så att valet, hur man väljer att leva med barn, det är liksom, det är inte det som är problemet. Jag tror att det är det här sanningarna som ska ut och liksom, som skadar så otroligt många, som gör människor ledsna. Det är därför jag tycker ibland, alltså bara... När vi skulle starta den här podden så fick vi så många förslag på poddnamn. Och det var ju alltid någonting med mamma i.
Mm.
Och då kände jag på en gång, och nej, då kommer de som inte liksom...
Man exkluderar.
Jag vill inte göra det, för jag tänker, vi har, det finns ju så mycket annat som vi vill prata om som inte har med moderskapet att göra. Mm. Jag vill inte... Ja.
Men jag tror att det är därför, det känns som att det finns en våg nu också. Att man är så tokig i att visa att man är mer än mamma. Alltså jag tycker jag ser det verkligen... på folk på Instagram och även mig själv. Att det liksom känns som att det är så medvetet val nu också. För att den där mammarollen kan ju tynga en så mycket. Och man vill liksom att vi ska behöva hålla på så också.
Ja, men det är det.
Titta, här sitter jag och dricker vin också. Jag åker ut.
Alltså, ja, men det är det jag menar. Inte,
och att det ska också vara någon positionering.
Jag vill inte att det ska... Nej, men det är precis som jag sa i början. Det är inte den positioneringen som jag...
Nej. Alltså, jag ingen positionering.
Jag tycker inte att... Alltså, att om man då vill göra det, jag förstår varför man som kvinna vill göra det. Jag förstår varför man vill gå upp 100% sitt moderskap. Ja. Jag förstår varför du vill, alltså du vet vad den är. Men det är ju den här gemensamma starka rösten som moderskap blir. Liksom, det blir som att jag tillhör i slutändan. Jag menar, jag säger, jag vet inte hur många middagar jag har suttit på som jag inser att oj, här sitter det ju barnfria. Och vi bara går upp i något tråkigt barnsnack.
Ja.
Där vi har... den högsta, alltså deras röst
det är det viktigaste.
Mm. Alltså jag har ju varit med om det jättemånga, och så kommer man på sen och så skäms man liksom, vad är det här?
Mm. Nej, det är trist att det är så laddat, jag känner ju också att det är väl det som är problemet, att det är så laddat, och jag är en del av det, alltså att jag tycker att det är
liksom, vara ofritt och vara kvinna, återigen, är ju bara känslan när man ser det. För att det är så här, vi vet ju alla. Jennifer Aniston, hon har inte barn. Leonardo DiCaprio, han barn. Är det någonting vi pratar om? Nej, absolut inte.
Man vet ju knappt vilka, man är lite osäker på kändismän. Men han har väl barn? Nej, han har ingen barn.
Nej. Alltså,
men kvinnor är så jävligt.
Ja, vi vet
ju exakt. De som inte har barn, då är det liksom.
Ja, men de vet vi ju.
För de är det ju lite synd.
Men det är också så vet.
Det är väl så man tänker, de är det lite synd.
Kunde hon inte få barn?
Ja, är hon egoist? Ja, men hon har ju hundar istället.
Hon valde konsten.
Ja.
Eller så blev det bara inga barn. Alltså,
jag
tycker att det är framförallt viktigt, tror jag, att sådana där görs. För att det behövs verkligen förebilder och röster för de här som går med de här känslorna. För det finns inte så många.
Nej. Så stort tack till Therese Lindgren
och
alla som ställde upp.
Ja, det tycker jag verkligen.
Kajo tyckte jag var så jävla härlig. Hon var så jävla liksom... Jag var lite avundsjuk på Kajos framtid.
Ja, men vet du vad jag kände? Alltså någonting som hon var så bra då. För att Therese Lindgren var så här... Vem kommer ta hand om mig när jag blir gammal? Och vet du vad jag kan känna? Vad är det för... Hur kan man förvänta sig att ens barn kommer ens vilja ta hand om en? Jag kanske kommer vara... Alltså Florence kanske kommer... avsky mig.
Ja, men Nisse kommer ju vara så besviken på val jag gjorde.
Nej, men att så här, kanske det är för oss alla. Vi kanske alla måste spara till sköterska bara, så att vi köper oss, vad heter det? Köper oss fri från den ångesten.
Eller rösta för en hållbar äldreomsorg då.
Ja, men hon skulle flytta till Spanien, Kajo.
Ja, precis. Nej, precis. Hon pratade ju om det, att hon ville sitta i Spanien på kaféer och där också, hon nämnde ju det, i länder där det är mer okej att vara gammal. För jag tänker ju att här i Sverige är det säkert många barnfria som känner så här: okej, när jag blir gammal då, för då är man ju så ensam, då är man ju inte del av ett sammanhang. För det är ju mycket så i Sverige, att vara gammal är att vara ensam här. I andra länder så är det ju en annan typ av kultur, man får åldras, det finns en annan liksom kärlek till äldre, eller vad man ska säga. De är ute på kaféer, de sitter och spelar schack någonstans. Här är det ju, vi har ju en konstig kultur kring äldre, tycker jag.
Och apropå det, så ett annat avsnitt av Radiopsykologen, så var det, som jag kommer ihåg jätteväl, så var det en kvinna som, ja men hon hade aldrig fått barn. Och så hade det ju, ja men det var ju, hade varit jobbigt under den perioden när alla andra fick barn. Men sen kom ju alla tillbaka.
Ja.
Men nu började alla få barnbarn. Och då är det som att kvinnor igen går in i någonting som är... Allt handlar om barnbarnen. Man pratar bara om barnbarnen. Och då gick hon igenom en ny sorg. Att hon missade liksom så här, vad har jag gjort ungefär? Tycker det är att... Återigen var hon tvungen att omvärdera sitt val. Och nu hade hon ju inte heller något... Alternativet finns ju inte längre när man är liksom 60-70 så. Så att, ja, det är
jag
väldigt...
kan säga en sak. Och det är att mina föräldrar... De pratar mer om sin hund än vad de någonsin om sina barn. Så det är tips.
Ja.
Hur mycket kan man prata om en dvärgpudel som inte gör någonting? Utom att skaka av ångest. Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin. Och det visste jag ju, men nu är det ändå, nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
När den här podden kommer ut så har ju det varit val.
Ja, så vi vet ju inte,
vi vet inte hur det går. Det är torsdag dag, den här kommer ut på tisdagen. Och det där är ju liksom en ångest som bubblar igen.
Mm.
Och att då ha skaffa barn är ju liksom att behöva oroa sig för framtiden i mycket större utsträckning ofta. För att det är liksom något som ska leva kvar som är någon slags del av en. Och jag tänker mycket på typ 60-talet, 50-talet. Och kan ibland känna så här, i mitt dumma huvud blir jag så här. Gud, tänk vad underbart du måste ha skaffat barn då.
Mm.
Alltså, när jag kan vara liksom naiv i mitt huvud och tänka att då var det liksom, man visste man fick barn och man på något sätt, ens liv gick ut då på att de kommer få det bättre än mig. Ja, de kommer ju kunna göra en klassresa.
Vad så mycket som hände då, Hanna?
Jo, men det är det här jag ska komma fram till. Att i mitt huvud då kan jag vara så avundsjuk och tänka att idag, vi är ju första generationen, alltså vi 80-talister. Där väldigt stor procent av oss inte kommer få det bättre än våra föräldrar. Mm. I många fall sämre.
Mm.
Men så var det inte på 50-talet då.
Nej.
Utan då fanns det en tydligare resa framåt. Och jag som är besatt av liksom framåtrörelse. Jag mår ju så bra att tänka på framåt, framåt, framåt. Det som har varit har varit. Jag vill bara framåt, bättre, bättre, bättre. Och sen så blev jag ju då lite mer grundad och tänker, men vänta, när 50-talet, de var ju det var efterkrigstid, de var ju jätterädda för ryssen, alltså det var ju en enorm liksom rädsla. Och när jag
pratade
med kalla kriget och när jag pratade med morsan som fick barn på 80-talet, så var ju det när Tjernobyl,
ja.
Alltså det var ju, hon var ju liksom, hade ju sån ångest av krig och klimat.
precis som jag sitter här nu med Nissa, har sån ångest över krig och klimat. Så att det är ju så här, att ha barn, inte för alla kanske, men för mig är det ju liksom en framtidsoro som är jobbig. Och nu med valet, så jag kan nästan inte sätta mig in i för mycket liksom i politik nu. För att det är så mycket som står på spel, känner jag hela tiden. Och det som händer på söndag, just med vården i framförallt Region Stockholm, men det är ju för jävligt på fler ställen i Sverige givetvis. Det är ju liksom hela vårdapparaten som är underbemannad, eftersom att man försöker privatisera och så vattnar man ur offentliga vården och så pekar man på den och säger, kolla vad dåligt det går. Mm. Vi måste privatisera mer. Så drömmen är ju att Magda får sitta kvar, och att i regionerna där det har varit ett annat styre, att det får bli ett rött styre där, för säga vad man vill, men där kommer ju liksom förhoppningsvis det blir någon slags förändring, och faktiskt visa också tydligt att titta här, de här 16 åren när jag styrt i Region Stockholm, det, vi är inte okej med det.
Nedmonteringen måste liksom sluta.
Så det tänker jag mycket på nu inför valet. Hur känner du inför söndag?
Nej, jag har haft, tycker det har varit väldigt jobbigt. Igår hade jag en jättedipp, för det var också så här.
Är det hopplöshet?
Alltså eller? Jag vet inte, nej. Alltså det får, alltså jag tänker ofta på vad artisten Jonathan Johansson, jag läste en artikel med honom, för han har ju haft väldigt så samhällskritiska texter, alltså allt är väldigt mörkt ändå. Alltså han är alltså politisk, och så han har ju fått barn, och då sa han att skaffar man barn, då är det ens förälders plikt att se optimistiskt på framtiden. Mm. Och det är jag, skriver jag under på.
Ja, med 100%. Och det har min pappa varit så bra på alltid. Man har fått mig, och kanske känna den där framåtrörelsen, att det blir bättre. Och att man måste ju komma ihåg också, när man känner den där som ändå kan komma över en, i alla fall för mig, den här hopplösheten, och att man så här, fan är det som pågår? Alltså jag blir besviken på vuxenvärlden.
Ja, men jag
som
är det, för att jag såg, vad heter han som är justis, han Tobias Andersson, som tror jag står som justitieminister då. Och han, det är ett klipp som jag såg igår när han liksom står och pratar och typ drar ett skämt om att jag kommer inte, är inte här för att ta era pengar eller era kvinnor. Det har vi redan invandrare som gör, alltså något sånt.
Mm. I'm not here to steal your belongings, occupy your houses or attack your woman. I suppose you have enough foreigners doing that already.
Är det lämpligt för en företrädare för Sverigedemokraternas ungdomsförbund att fälla sånt uttalande, tänker
jag? Ja, det kan.
Och så har man en publik som skrattar jättegott. Alltså det är så mörkt. Alltså det tar upp, alltså jag bara, men gud, vad är det som pågår ute i världen? För att också mitt flöde, ja det är såklart liksinnade som mig. Jag ser inte någonting av SD i mitt flöde. Mm. Jag ser knappt någonting liksom blått, om jag ska vara ärlig. Mm. Så att det blir bara människor som tycker likadant som mig. Mm. Och när de här sakerna som jag då läser i nyheterna eller när man när sånt där kommer upp, det är så obehagligt.
Ja, för att jag känner mig att jag blir lite tagen på, jag blir lite tagen på sängen jag också, att jag blir så här,
hur många är ni?
Ja.
Och är det Sveriges andra största parti? Ja. Är det det här som är...
Och det där är intressant.
Jag vet att det är så, men ändå så blir jag alltid så här... Det går som en kall kår. Vad är det för några som sitter och skrattar? Är det vanliga vuxna människor?
Ja, det är det. Och jag blir också... Jag känner igen mig otroligt mycket i den där känslan. Och där tycker jag att TikTok har öppnat en helt ny värld för mig. För även om man har sin så här algoritm där och sin For You-page, så hamnar man ju snett rätt ofta. Alltså ibland kommer det ju klipp som där de har träffat fel. Det är inte liksom sossigt eller vänster, utan det är liksom en helt annan sida av TikTok. Mm. Och då finns det bland annat folk som går runt och intervjuar människor på stan. Mm. Det är väldigt inne nu på TikTok, att man bara så går runt med en liten mygga och bara säger, vad ska du rösta på nu inför valet? Mm. Och där är det ju liksom människor vi kommer möta nu när vi kliver utanför det här kontoret. Mm. Som säger att min röst går till Sverigedemokraterna. Helt utan liksom skruppler. Liksom att de står för det. Och där blir jag verkligen, det är klart att ni finns. Och det är klart
jag
att,
förstår
för jag ser ju bara som siffror. För jag ser ju att det är Sveriges näst största parti nu. Och nu får jag ansikten på er och jag ser att det här är ju min granne. Det här är ju
men
min...
det är ju det, för när man går förbi, när jag går förbi valstugorna nere på Täby liksom torg, mm. och så, då tittar man ju alltid på så här, hur ser SD ut? Ja, det står tre kvinnor där som ser ut som Johans mamma.
Som vill ta tillbaka sambeskattning. Ja, det är så jävla märkligt. Det är, och jag tror...
Och det här låter så simpelt. Alltså,
ja, jag vet, det är så jävla svårt att prata om det här utan att... Och jag tycker, men så här, det tycker jag också att man måste vara införa. Så här, när man pratar om politik, det finns ju väldigt många som sitter på sin vakt då. Så här, ja, nu sa du fel. Så där, det där var inte helt rätt. Alltså jag menar i hur du benämnde den där. Är han verkligen justitieminister? Alltså att folk kommer liksom vara... Så när jag pratar om politik överlag så känns det som att jag får alltid något DM.
Ja.
Alltså det är någon som så här... Den där procenten som du sa, det, men du vet här i Västerbotten, då är det så som styr den här. Man måste ju också kunna få prata fritt om politik för att vi faktiskt ska kunna prata om politik. Ja. Sen ska man ju inte sitta och ljuga eller sådär. Men jag tycker det är svårt att prata om det, för man känner att man är så rädd att säga fel hela tiden. Ja. För man, vi är ju inga politiker, du och jag. Vi är inte
och jag vet att det finns de som är så betydligt bättre på att prata om det, som man kan välja.
Men då tycker jag att såhär, vi som folk är mest, gissar jag.
Mm.
Alltså... Jag är varken mer eller mindre beläst än någon annan, tänker jag. Kanske mindre i väldigt mycket. Och kanske mer i någonting. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man vågar prata. För det handlar ju om mig och dig och ni som lyssnar. Det är oss det handlar om. Alltså, de här politikerna, det är ju vi som bestämmer vilka som sitter där. Och då måste man kunna få prata på sitt sätt. Och inte göra det till något elitistiskt. Liksom. Men det jag tänkte på också nu med... valet, och när man ser de här valaffischerna med som hårdare straff, mer fler poliser och hårdare straff, vi måste få ordning på Sverige, det är mycket sån retorik som inte skulle alls gått hem för liksom 10 år sedan, knappt för 4 år sedan. Men där blir också så här att, är vi inte bara alla som lever på den här jorden vuxna barn, alltså vi, apropå barn, vi är bara barn som har vuxit upp,
ja.
Och den första grejen i barnpsykologi som är hyfsat modern, eller liksom, det är väl att det här, gå upp på ditt rum och sitta och håll käften tills du liksom blir snäll.
Ja, det funkar ju inte.
Funkar det för någon?
Nej, men jag...
Funkar! Det har vi väl kommit ifrån. Så här. Sen kan jag förstå att så här, hårda straff, absolut, det kan vara finnas, jag är ingen världens mest straffkunniga människa, men det måste ju finnas, jag tycker att det handlar i slutändan om psykologi. Är inte det? Alltså jag tänker när vi pratar om människor som begår brott, handlar det inte om att alltså ifall vi har en viss pengar alltså som vi ska dela ut här.
Mm.
Hur kan vi gemensamt då komma överens om att nu nedmonterar vi allting som ungdomar har att göra. Vi tar bort folkets hus. Vi tar bort bra skolor även för människor som är inte engagerade,
men det
föräldrar.
Det är sen nedmonteringen av förorten.
Ja,
alltså
men exakt. Och så satsar vi på att så här, det ni ska få här, det är när ni har begått, när ni begår de här brotten som ni kommer göra. För ni har inget annat för er. Ni har ingen annan som bryr om er och ni sitter liksom, ni får ingen tilltro till staten whatsoever, för ingen bryr sig liksom. Skolorna är helt jävla förstörda. Ni får inte sjukvården ni behöver och så vidare. Ni har inget att göra på kvällarna. Så att då när ni busar på andra sätt och försöker leva ert liv på det sätt som, jag vet inte fan vet jag, ångestreducering, bränn bilar eller ta knark eller vad nu vill göra. Försök jakten också på något syfte, någon mening med att finnas. När ni har liksom gjort saker då som går emot svensk lag, då ska ni få sitta länge på rummet och tänka vad ni har gjort fel. För det tror vi på.
Men det är så kul, för att jag läste alltså den typen av, alltså nu är det såklart, jag läste Barbapappa igår. Barbapappas skola för Florens.
Mm.
Det var som valrörelsen 2022. Då är det såhär, sura gubbar, det är, barnen ska börja skola och det är bara bråk. Och då är det så här, föräldrarna och gubbarna, de säger det ska vara hårdare tag, används i boken.
Ja, oj.
Ja. Det krävs hårdare tag, och så är det massa så här bilder ungefär hur barnen sitter i fängelse och står med sån här fotbojer med stenar. Och så är det så här, fast Barbapappa tänker på ett annat vis. Och så skapar han en skola med mer resurser.
Det är verkligen en sossebok.
Det är sosse, men vad heter det? Barbapappa är ju väldigt sådär. Det är väldigt
sossigt. Är det 70-tal?
Ja, det är 70-tal. Och det är väldigt när man ska tänka på andra och så.
Ja.
Men det är ändå så kul, för att det är ju ändå typ tanke som alltid har funnits. Mm. Vänta, vi kanske kan göra på ett annat sätt. Mm. Och för mig så är det med vården och skolan så är det så här, vi måste ju på lyssna på de som är, jobbar i vården.
Ja, det är det.
Och samma sak så här, jag har ju många lärare. Vi måste lyssna på lärarna. De har inga resurser. Det är som bara det här så här, ja, då barn ligger i hög på ADHD-utredningar. Mm. De får vänta hur länge som helst på att bli utredda. Sen det man, som, vet du vad som händer då? Sen kommer man med ändå en sån personlig handlingsplan som skolan aldrig kan följa upp. Mm. För det finns inga resurser. Mm. Alltså det är så här, vad är det vi håller på med? Alltså, resurserna finns inte. Alltså, och
nej, men de ska ju...
behöriga lärare, ja, vi vet att i förorterna så är det betydligt färre behöriga lärarna. I de här finare områden så är det
Men vi pumpar in mer pengar till det, till de skolorna, så kan de också få göra lite mer vinst. För det är kanonbra.
Oh, ja, ja.
För då kan folk bli rikare och barn i förorten kan få det sämre.
Rekommendera också det. Jag började faktiskt lyssna på dem nu. DN har släppt dokumentärer om välfärdsmiljardärerna. Mm. Alltså inom vården och skolan. Ja. Och det är intressant för alla att lyssna på. Mm. Vare sig man står i frågan så tycker jag att det är väldigt intressant att bli mer insatt i hur rika de har blivit på privatiseringen.
Mm. Barn som kunder, patienter som kunder istället för att skapa sjukvård efter behov och så vidare.
Jätteintressant. Så jag kan verkligen rekommendera, finns på Spotify bland annat.
Ja, Nia.
Japp, vi får se vart vi befinner oss nästa vecka.
Mm.
Vi är optimistiska.
Försiktigt optimistiska, om man vågar vara det. Men från politik till någonting helt annat. Så om någon dag så kommer det ett otroligt höststilsavsnitt. Så ifall man mår skit över politiken och läget i Sverige, då kan man få något väldigt ångestreducerande på torsdag.
Ja. Höststilen 2022.
Hoppas ni vill lyssna på det avsnittet. Mm. Som en liten present i hösten kommer.
Ja.
Tack alla som lyssnar. Tack alla som kommer fram
till Hanna.
Förlåt. Nej, vi inte går mer. Puss.
Puss och kram.
Hej då. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight, take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.